Ja, men då är vi tillbaka med nya avsnitt av podden Vägval på poddspaning bortom pandemin. Och det är ju väldigt roligt att vi kan få göra några ytterligare avsnitt, för det finns massor att prata om när det gäller den omställning som är möjlig nu i spåren på pandemin som vi är inne i. Björn, vad tänkte du när du fick höra att det var klart att vi skulle få göra nya avsnitt?
Ja, men det känns ju jättekul i dessa tider också, liksom när det är så mycket som släcks ner, att det liksom poppar upp en sån här möjlighet. Och jag var förresten med nu i veckan här i en annan podd som gästsitter, som heter Mediespanarna, och då fick man liksom lite blodad tand också. Och nu har de, det här var deras avsnitt nummer 460 tror jag, så att vi har väl inte riktigt kommit så långt i våran podd ännu, men vänta bara.
Ja,
se, men på 2011, andra
460
sidan.
Låter som ett ganska bra tal att ta sikte på.
Ja, jo.
Ja, vi kanske ska säga någonting också om hur det kommer sig att vi nu tack vare ABFs bistånd får göra de här nya poddavsnitten. För att tanken var ju egentligen att vi nu i slutet på november skulle vara ute på en liten gemensam turné där vi skulle granska klimatomställningen i tre av Västerbottens kommuner, Umeå, Skellefteå och Storuman. Och slutsatserna av den här granskningen, det skulle alltså då presenteras vid offentliga möten. Men med den ökade smittspridningen nu den senaste tiden, så var ju det helt omöjligt att genomföra. Så då blir det poddavsnitt istället, och den här turnén kommer att genomföras. Nu siktar vi på att göra det någon gång fram mot vårkanten nästa år istället. Idag då så ska vi titta lite närmare på en del av omställningen som verkligen har kommit i fokus under pandemin. Flygplanen har ju till stor del blivit stående på marken, och nu talar branschen och politiker sig varma för att det gäller att återstarta flyget. Men då så är det biobränslen och eldrivna flygplan som ska göra att flyget blir grönt. Men hur hållbara är det, de här nya flygbränslena egentligen? Och det tänkte vi titta närmare på idag. Men först så tänkte vi att det kunde vara bra att också vända blicken lite bakåt. För att det har ju gått ett halvår sedan det förra avsnittet av vår podd.
Ja, det var runt midsommar tror jag senaste.
Visst. Och så Björn, vad tänker du? Vad är det mest positiva som du har sett under den här perioden?
Jag tycker väl generellt att den här inbromsningen har ju varit, och den började ju såklart redan i våras, men positiv på många sätt. Och inte minst, jag upplever många, man möter bekanta och så vidare som vittnar om hur det här har varit någonting liksom positivt för välbefinnandet. Och det finns naturligtvis många, det finns ju grupper i samhället som inte har upplevt det här. Vi vet ju själva liksom alla de här exemplen med vården och så, men ändå att det är många som ändå upplever det som något positivt, att tempot har skruvats ner, att man liksom för en stund ställer sig vid sidan av ekorrhjulet och liksom får en tid för liksom, ja, men tänka till kring vad man håller på med i tillvaron. Och jag har ju hört folk som jag känner som liksom är inne i yrkeskarriär som säger att nej, men jag kommer inte gå tillbaka och jobba som före pandemin igen, för att man har liksom ändå. Så att jag tror att det kan bli också en mer varaktig effekt av det här, alltså inte bara något temporärt, va? Sen en annan sak är ju den här hemestertrenden också som har varit i år och som i grunden tycker jag är något positivt, för att det är ändå kanske dit vi måste sträva med tanke på omställningen bort från det fossila och klimatomställningen. Så kommer vi inte att, som vi har vant oss vid, liksom kunna flyga över världen liksom, utan vi måste liksom hitta andra former för våra semesterresor. Och vad jag också upplever är att det liksom det känns som att det har varit ett positivt mot, alltså att folk i allmänhet ändå ser på det här som något positivt, inte bara som något nödvändigt ont eller påtvingat. Jag har sett någon sån här kolumnist som har skrivit lite så här raljant om att det här är liksom är som ett självbedrägeri ungefär, som att varför det här med att vi intalar oss att det skulle vara likvärdigt att liksom semestra en vecka i Flen istället för att åka till Maldiverna, och det kanske det inte är, men alltså att hela den här globaliseringseran har ju gjort det så enkelt att resa ut i världen att vi liksom har glömt bort det som finns närmare inpå, och det finns ju väldigt, väldigt mycket att upptäcka i vårt eget land. Jag har liksom själv rest runt mycket i Sverige nu i sommar och man inser liksom hur fantastiskt mycket det finns att se. Så det är en annan sak.
Just det är lite roligt. Jag har i det lilla gjort en iakttagelse när jag var ute och vandrade här i trakterna kring Umeå. På platser där man tidigare aldrig har mött en människa eller möjligen har det stått en bil på parkeringen så är det fullt med folk nu. Ja. Så det är ju helt nya kategorier av befolkningen som har upptäckt det som finns Exakt. Runt om här i närheten.
Ja, det är ju häftigt. Sen har vi då en liten baksida är ju då att vissa ställen har det blivit väldigt hårt tryck på turismen uppe i Stekenjokk bland annat med väldigt mycket biltrafik och så. Det är lite olyckligt förstås. Men sen tänker jag på en annan sak också. Är den här struktur, alltså hela den här djupgående krisen för flygbranschen. Och det är klart att den är ju inte naturligtvis inte entydigt positiv. Det är väldigt tråkigt för de som arbetar inom flygbranschen till att börja med och mycket som kring industrin och turismindustrin. Men samma sak där, att vi ändå dit vi behöver gå. Liksom vi vet att vi måste liksom minska vårt flygresande och på så vis är ju detta också en möjlighet. Och jag av skäl som vi kanske kan återkomma till under sändningen här så tror jag ju inte att vi kommer tillbaka igen till vad vi var 2019 i trafikvolymer, utan att det här är en mera att vi kommer liksom att se en mer permanent nedgång för flygresandet i samhället. Och det är ju positivt. Sen generellt också till sist, så alltså att allt det här sammantaget och annat också såklart har ju då stärkt också vår mentala beredskap för den oundvikliga omställning vi står inför. Va? Att vi har, och jag tycker också det är som det glädjande att se att det finns den här beredskapen i samhället, liksom att det är ändå att när det blir ett skarpt läge att som är nu då med covid att ställa om, att ändra sina vanor och man kan väl lite grann se det som lite som ett generalrep inför en större omställning som vi står inför när det gäller liksom att minska på mycket av vår liksom, ja, men vår konsumtion och vårt resande framöver som leder i hela klimatomställningen. Så vad tänker du själv då? Har du några tankar?
Nej, men om jag ska välja en grej så är det väl det här att man ser att en del städer faktiskt nu under pandemin har tagit det här med klimatomställning på allvar. Vi pratade ju lite om det redan i våras, att ja, men Paris till exempel lanserade det med 15 minuters stan, att det ska gå nå allt man behöver i vardagen med till fots eller med en cykel på en kvart, och att man därmed alltså kan begränsa biltrafiken ordentligt in i en storstad. Och alltså liknande steg har ju tagits i Milano, i Bryssel och sådär. Och jag ska bara ta det senaste exemplet jag har sett. Poitiers, en stad i Frankrike som inte är sådär jättestor, med 90 000 invånare. Där har den nya kommunledningen som stoppat en del byggen som man tycker är klimatmässigt dåliga. Alla nybyggen ska vara klimatpositiva numera. Man gör ett helt paket av åtgärder för att minska behovet av att köra bil inne i stan. Och man stänger flygplatsen. Ja, man stänger flygplatsen. Där finns ju något att tänka på för en del svenska kommuner som alltså med näbbar och klor håller fast vid sina flygplatser. Men det går ju om man istället satsar på välfungerande tågförbindelser i första hand.
Ja,
nej, men det där har ju som varit en bra trend i alla fall i en hel del städer ute i Europa. Vi väntar fortfarande på att någon svensk stad ska göra samma typ av ganska beslutsamma åtgärder.
Det är intressant också med tanke på att svenska städer eller kommuner ändå har mycket högre grad av självstyre än till exempel vad franska städer har. Så man har ju faktiskt ännu större möjligheter om man vill här i Sverige.
Om det här är då lite positiva trender vi har sett, så vad har du sett, Björn, som inte har varit så bra?
Ja, så man bortser då från det rena liksom lidandet, folk som lider av covid och så är det ju alltså en sak som jag tänker på, det är ju den här fantasilösheten som våra beslutsfattare visar i att inte se att det här är världens chans till omställning, alltså pandemin, att nu när samhället har bromsat in som vi har chansen att göra om och göra rätt liksom, och utan istället så ska man nu med alla medel kämpa för att få tillbaka business as usual. Och det var ett väldigt tydligt exempelvis då när det gäller flyget, där man har utpumpat in kolossala resurser för att återställa flyget till nivån den var innan. Trots att man då i andra sammanhang, jag menar före covid, talas mycket om omställning och så vidare, och man slår sig på bröstet då från politiskt håll och liksom det här är, talar om det här som en stor ödesfråga med klimatomställning. Men nu när man verkligen har chansen, då har vi ju fått mycket gratis, så borde man ju verkligen se möjligheterna det här öppnar att liksom att få ner till exempel flygtrafiken, satsa på andra lösningar. För att ta ett exempel. Sen en annan sak som jag tänker på, och det var ju förresten en nu bara häromdagen, så var det, jag kommer inte ihåg, det var i Sveriges Radio som pekar just på att mycket av de här stimulansstöden också har ju gått till fossilnäringar, eller hur man nu definierar det, men och snarare än satsningar på förnybart och omställning. Det kanske du också läste om. Eller hör dem.
Ja, absolut. Ja. Visst, det är ju verkligen anmärkningsvärt.
Och sen, men jag tänkte även på det här med alltså att det här har också gett en väldigt, väldigt skjuts som bekant för näthandeln. Och det är ju väldigt problematiskt på många sätt. Det är klart att det är bra att kunna handla över nätet nu om man inte vill utsätta sig för smittrisk och så. Men helt bortsett från det så är det ju på så många andra plan dåligt liksom hur miljömässigt dåligt det här, att det ger en skjuts till, det blir väldigt mycket mera transporter, väldigt, väldigt mycket onödiga förpackningar. Som man, jag händer själv ibland att man beställer någon skiva eller någon bok och man får en förpackning som är liksom, väger tre gånger mer än själva innehållet liksom. Det är alltså en tjock sån här, hur vet jag, kartong liksom för att slå in någonting väldigt litet och sådär, och det är klart att det inte heller är bra, men sen också det näthandelns konsekvenser i form av butiksstöd, hur det liksom ger ytterligare skjuts åt den redan pågående trenden, alltså att, och framförallt då centrum, stadshandel, alltså centrumhandel och handel på landsorten, alltså att försvinner nu i rasande takt och inte bara på grund av näthandeln, men det är liksom en, det är liksom en trend som jag menar, till exempel i Umeå så tycker jag nu nästan varenda dag så ser man i media att det är, nu har den eller den butiken också bestämt sig för att slå igen. Va? Och det är klart att det har ju att göra med covid också, inte bara liksom att näthandeln expanderar. Men vad som är också problematiskt med den här alltså att näthandeln nu som ett resultat av covid ytterligare förstärks, är ju då att det blir allt större koncentration av alltså maktkoncentration, kapital och ägandekoncentration i handeln helt enkelt. Och i förlängningen, om man drar ut de här trenderna, så kan man ju se en framtid kanske, det kanske inte kommer bli så illa, men där typ Jeff Bezos och det här kinesiska motsvarigheten Alibaba och kanske några till som kontrollerar i stort sett all handel. Och nu har det ju blivit, det, liksom, det här är ju, scenariot är ju liksom extra aktuellt nu med Amazons etablering i Sverige med allt vad det kommer innebära, och en etablering som dessutom har skett med den svenska regeringens liksom, ja, men bistånd, att man på olika sätt liksom har hjälpt Amazon att etablera sig i Sverige, så, vilket onekligen kommer liksom leda till otroligt mycket förlorade arbetstillfällen. Och de arbetstillfällen som Amazon i sin tur kommer att erbjuda, det är ju mer av såna här låglöner, MacWorks med osäkerhet. De har ju dessutom en känt antifacklig policy, Amazon. Så att det är för mig helt obegripligt att svenska regeringen har rullat ut röda mattan för ett företag som kommer att slå ut så mycket av vår egen handel, alltså fysisk handel i Sverige. Så att det är några saker. Sen tänker jag också, men det, jag ska inte säga mer om men det här med alltså krisen för kulturlivet är såklart också väldigt beklagligt hur man har dragit ner gardinen nu för så mycket. Liksom. Det, för vi behöver ju kultur för vårt välbefinnande. Och liksom att det är nu liksom teaterscener och musikscener är stängda och allt det här. Det känns bara sorgligt. Det kommer väl en morgondag när det växer liv igen. Men. Så hur tänker du, Arne? Har du liknande reflektioner? Eller?
Vi är lite inne på samma spår. När jag funderade på det här så tänkte jag att den här faktaresistensen som jag upplever hos en stor del av de svenska politikerna, det är en av de mer negativa sakerna som jag har sett. Alltså, jag hade gjort samma iakttagelse som du, att en betydande del av coronastöden har ju gått till fossilindustri. Och, det kanske i vissa fall var motiverat för att folk inte ska bli arbetslösa, pangbom. Men det har ju inte förbundits med några villkor. Det skulle ju till exempel ha varit jättebra att stödja flygbolagen så att människor inte står på bar backe, men samtidigt göra det till ett omställningsstöd. Att man medvetet satsar på att då använda de här resurserna för att ändra inriktning på verksamheten. Men det har vi ju inte sett. Och alltså, samma när det gäller omställningen i trafiken, för att hela huvudinriktningen är ju, ja, men det är klart att det ska köras minst lika mycket som idag, men om vi byter bränsle då löser vi problemet, och det är ju någonting som där det finns en massa forskning som idag säger att nej, men så är det inte. Det är inte så att utsläppen från en eldriven bil är noll, utan det är en massa resursförbrukning på vägen. Och det i sin tur leder till betydande utsläpp. Jag såg bara en av de nyaste studierna från ett universitet i Holland, Eindhoven, som kom fram till att tittar man på en så här Volkswagen Golf elbil så är det ungefär hälften i utsläpp gentemot en motsvarande fossildriven bil. Och det är väl en ganska rimlig nivå, att det är där någonstans det ligger. Och det är ju fortfarande alldeles för mycket.
Ja visst, det är ohållbart. Absolut.
Ja, nej, men så det är väl en sak som jag inte direkt är förvånad över, men det är ändå väldigt problematiskt att det ser ut på det sättet. Men det var ju flyget vi skulle prata om framförallt idag. Och jag tog fasta på en debattartikel som var här i lokaltidningen Västerbottens-Kuriren. Den var undertecknad av båda kommunalråden, både Socialdemokraternas Hans Lindberg och Moderaternas Anders Ågren. Och så var det Handelskammaren och det var Företagarna. Och rubriken på det hela var Framtidens resa börjar i Umeå. Och då säger man att visst, det, nu går det inte att flyga, men vi måste komma igång snabbt. Och en del resor kanske går att ersätta med digitala möten även i framtiden, men vi behöver verkligen flyget i stor skala här uppe. Men då menar man att det gäller att ställa om till biobränsle och elflyg. Och så här skriver man i artikeln. Biobränsle kan redan nu drastiskt reducera klimatpåverkan för de flygresor som ändå måste göras. Och på längre sikt kan elflyget komma att helt revolutionera hur vi tänker kring flygresande. Och det här är ett ganska typiskt budskap om klimatomställningen av flyget och hur den ska gå till. Och det här ska vi titta närmare på nu. Och jag vet, Björn, att du är skeptisk när det gäller möjligheterna till att i stor skala köra flyg med biobränsle.
Ja, absolut. Och jag har bland annat, eller inte minst, redovisat skälen till det här i min nya bok då, Fartrusiga, som kom tidigare i år. Men det du säger nu, det visar ju återigen på det som jag var inne på nyss, det här med fantasilösheten bland beslutsfattarna. Att man inte ser liksom, alltså jag tycker det är häpnadsväckande när det gäller biodrivmedel som lösning för flyget, så finns det ju en rad enskilda invändningar som i sig själva är alltså väldigt djupt problematiska, att man säger väldigt alltså kan väcka i fråga hela alltså möjligheten att faktiskt satsa på biodrivmedel, alltså biodrivmedel inom flyget. Det finns en rad invändningar som i var för sig är liksom väldigt problematiska, och det första är ju då uppskalningsproblemet, att varifrån ska allt det här bränslet komma? Inom flygbranschens branschorganisationer internationellt så för något år sedan så talades väldigt mycket om att man skulle satsa på att blanda in palmolja i det vanliga fossila flygbränslet, och då pratar man om att man skulle upp till 50% inblandning. Greenpeace har tittat på det här och de kom i stort sett fram till att om flyget skulle gå in för detta, alltså med oförändrade trafikvolymer, så skulle det vara i princip dödsstöten för de återstående regnskogarna. Jag vet inte om det man har 100% fog för den slutsatsen, men ändå man pekar på ett problem här. Alltså att det finns liksom ingen rimlighet i att vi skulle kunna få fram alla de här biodrivmedlen för att hålla igång så länge vi talar om trafik av nuvarande omfattning. Och då ska man ju vara klar över att det är många transportslag som ska konkurrera om de här biodrivmedlen. Nu kan man visserligen tänka sig att eftersom flyget tillsammans med sjöfarten är svårare att elektrifiera än andra transportslag, så skulle samhället kunna gå in och styra upp det här och säga att okej, flyget, ni får förtur på biobränslena, flyg och sjöfart, snarare än att driva vägtransporter med biodrivbränslen. Men ändå så kommer det vara svårt att få fram de här volymerna. Och då kommer vi in på det andra problemet. Och det är ju kostnadsläget. För att, men det är inte vanliga, det går inte att flyga på vilket biodrivmedel som helst. Utan det ställs väldigt höga krav, speciella krav, för att de här bränslen ska fungera. När man flyger, om man tänker som vanligt jetplan som flyger på 9, 10 000, 11 000 meters höjd. Det kräver väldigt speciella krav, så att det duger med vad som helst. Och utan att gå in närmare på de experiment som man nu har, det är ju mycket frityrolja man använder, återanvänd frityrolja, men det pratas nu framöver om att man ska använda algbaserade drivmedel, och även från växten jatropha har man då förhoppningar på, men det är väldigt svårt att skala upp och det kostar väldigt mycket pengar att bränslet som sådant. I nuläget så ligger prislappen på biodrivmedel för flyg cirka 4-5 gånger högre än vad det gör för vanligt konventionellt fossilt flygfotogen, det man alltså annars flyger på. Och då ska man vara klar över också att bränslekostnaden är den enskilt högsta kostnadsposten för flyg. Och ska man då femdubbla den här kostnaden i en bransch som redan före covid knäade under dålig lönsamhet och som nu liksom är inne i det, som det är ju en katastrof man upplever just nu. Så att, men Arne, det har ju precis kommit en ny studie från SLU om skogsbaserade biodrivmedel, och jag vet att du har tittat lite på den. Vad säger den om potentialerna?
Ja, men det här är ju intressant, för att jag har ju som undrat här de senaste åren när det pratas så mycket om biobränslen. Industrin säger att de behöver nästan dubbelt så mycket biobränsle för att ställa om till fossilfri produktion och så vidare. Ja, men flyget ska gå på biobränslen. Och då är det en professor vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet här i Umeå, som heter Thomas Lundmark, som har tittat på det där. Och han konstaterar att ja, men det avverkas ju ganska mycket idag i den svenska skogen. Det ligger där strax under 100 miljoner kubikmeter per år. Och så säger han att ja, okej, om man tänker sig att klimatet kanske har en liten positiv effekt på tillväxten, och han är noga med att säga att det vet vi inte om det kommer att finnas en sån effekt. Ja, men kanske att det kan öka med en 10 miljoner kubik, så att man skulle ligga på ungefär 105 miljoner som går att avverka så här fram emot mitten av det här seklet. Och sen börjar han titta då på alla som står och rycker i den där skogen för att göra biobränsle av den. Och kommer upp i att det handlar om, ja, åtminstone 126 och kanske uppemot 175 miljoner kubikmeter per år. Och då är det ju ganska uppenbart att ekvationen inte går ihop.
Exakt.
Nu, som jag det har sett tidigare av vad den här professorn Thomas Lundmark har skrivit, så där, det är en man som verkligen tror på att skogen kan producera och producera mycket, och han säger också att ja, men om man sätter in lite ytterligare åtgärder för att trimma skogsbruket kanske man kan komma ännu lite högre, men det räcker ju ändå inte. Och det här tycker jag verkligen var alltså ett tungt inlägg i debatten, att inte ens i ett land som Sverige med mycket skog, relativt liten befolkning, så klarar man av att förse alla med både industri och transporter och så vidare med de biobränslen som det pratas om att man ska använda i framtiden.
Jag tycker också det är intressant, och just i perspektivet det du säger, att det här är en person som ändå tror väldigt mycket på alltså biodrivmedel. Och det har ju kommit ett antal sådana här studier sedan, jag var faktiskt med redan 2005 forskningsreferensgrupp till ett projekt som tittade på just de här potentialerna då och kom fram till liknande slutsatser. Och sen har det då, för det har även funnits någon tidigare SLU-studie 2013, och sen kom det en kunskapsöversikt för ett par år sedan också som var beställningsjobb från riksdagen faktiskt, men trafikutskottet. Och så det har ju kommit ett antal rapporter som liksom visar på de här problemen, alltså att det, och som du säger, inte ens ett land som Sverige, vi har liksom mer skog än något annat EU-land och inte särskilt mycket befolkning.
En sak som förvånar mig lite i hela den här biobränslediskussionen, det är att det inte finns den här tanken att just göra en tydlig prioritering. Alltså, jag har jobbat rätt mycket med sånt som har med jordbruk att göra den senaste tiden. Och där kan man ju säga att ja, men det är svårt att köra traktorer och andra sådana här maskiner som man använder i jordbruket och för den delen i skogsbruket på el.
Mm,
och
absolut.
Då kan man ju tycka att det borde ju vara ett prioriterat område för biobränsle. Och idag så är det med att man trycker ut det över hela linjen.
Ja, vitt och brett. Liksom, och till och med skapa nya, så jag ska inte säga behov, men nya tillämpningar för el som man tidigare inte haft. Det här är ju kanske inte någon stor liksom förbrukningssynpunkt sett, men de här elsparkcyklarna som nu finns i de större städerna överallt, ligger i driver och sånt där, de fanns ju inte för 10 år sedan. Elflyget är ju ett annat sånt här exempel, eller vad tänker du? Vi kanske ska säga någonting om det också. Det är som att det duggar rapporter nu, det är inte bara den här Thomas Lundmarks SLU-studie kring biodrivmedel, utan det som kommit ganska nyligen, eller i oktober, en studie från Trafikanalys, en statlig myndighet, eller statlig, ja, som tittar på potentialerna för ett eldrivet flyg i framtiden. Och jag vet att du även har tittat på den. Jag har faktiskt lite grann sneglat på den också, själv kan jag erkänna. Men har du några liksom spontana tankar kring innehållet?
Jo, ja, men den där blev jag genast nyfiken på när jag såg att den hade kommit. Och det här är ju något som regeringen har beställt. Alltså det är Tomas Eneroth, infrastrukturministern, som gärna ville ha det där. Ja, men det är några intressanta grejer som man ser direkt, och det första är ju att det är fortfarande väldigt tidigt i utvecklingen. Nu talar man om att som kanske någon gång under det här årtiondet så kan man börja lite smått och köra med plan som rymmer färre än 20 passagerare. Det är det som idag är aktuellt. Sen finns det i rapporten resonemang om att det framöver kan bli även större plan. Men där vet jag att du har synpunkter.
Jo, jag tycker att det finns på samma sätt som med biodrivmedlen, så finns det invändningar även när det gäller elflyget, och ännu starkare invändningar ska jag säga. Och Låt mig bara först säga att jag tycker då nu, om man ska tala lite klarspråk, så alltså känns det som att det är liksom verkligen ett haveri för förnuft och intellektuell hedlighet, när att den främsta av de här invändningarna inte ens erkänns av de som nu opinionsbildare som liksom, ja, men vurmar för elflyget, nämligen fysikens lagar. Alltså att fysiken talar emot elflyget. Så länge vi nu talar om ett mer alltså konventionellt trafikflyg, att driva konventionella flyg alltså med för sig 70, 100, 150, 200 passagerare, alltså vanliga flygmaskiner helt enkelt, med eldrift och på normalt långa flygdistanser, alltså inte väldigt korta bara. För att det är ju så att energitätheten i ett batteri är ju väldigt, väldigt mycket lägre än vad den är i ett alltså i fossilt flygfotogen. Och i min bok Fartrusiga så anger jag ju då siffran att för att ersätta ett motsvarande ett kilo fossilt flygfotogen så krävs cirkus 30 kilo batterivikt, alltså 30 kilo mer vikt per liksom för varje. Och det då ska man vara klar över också att alltså ett plan som vi take off som, alltså åtminstone som går på längre distanser, kan bränslevikten uppgå till så mycket som 40% av startvikten. Och tänker man sig att man ska multiplicera här med 30, då blir det liksom inte mycket rum för några passagerare eller för någon last, eller det är helt enkelt orimligt. Och intressant nog, jag sneglade på den här rapporten igår kväll, jag ska läsa den mer noggrant sen, det var att där så, jag nästan så att jag ska citera här, som jag hittar igen där. Där säger man då att i flygfotogen, vanligt flygfotogen, så är energitätheten, nu blir det lite siffror här, 12 400 watttimmar per kilogram. Det är alltså måttet för energitäthet. Men sen är de faktiskt ännu mera, alltså det är som att jag har använt en allt för optimistisk siffra i min bok, för att här så säger man att i en energitätheten i ett alltså om en batteri för elflygplan, det kan alltså teoretiskt sett bara nå upp till, teoretiskt alltså inte praktiskt, till cirka 400 watttimmar per kilogram. Och då räknar det ut att det är liksom i de bästa av världar, den bästa av teoretiska världar, så är det som, så skulle det kunna, för varje kilo fossilt flygfotogen så måste du ha 31 kilo batterivikt. Och det här är en statlig utredning som är uppdrag att se positivt på elflygets möjligheter.
Så att ett elflyg som skulle kunna ta sig över Atlanten skulle behöva se ut som en humla och kanske kunna förflytta en eller två passagerare.
Ja, jag tror jag är lite för optimistisk, men det är en bra liknelse det här. Nej, det är helt orealistiskt. Och det som, då kommer vi tillbaka till det vi var inne på här innan, att alltså, ska man tänka sig någon form av realistiskt elflyg, så är det ju, då är det ju liksom att en helt ny tillämpning, alltså man skapar en helt ny nischmarknad, och där det är liksom väldigt små, jag tror vi pratade om det här i våras också i någon poddsändning, ytterst små flygplan för ytterst få passagerare som flyger ytterst få sträckor, och det skulle, ytterst korta sträckor, och det skulle ju då innebära, man skulle kunna säga att man går tillbaka 100 år i tiden, för det ungefär så såg trafikflygets förutsättningar ut för 100 år sedan. Sen tänkte jag också, min reflektion var också att det är ju väldigt mycket fromma förhoppningar i rapporten. Den är välskriven, och jag förstår också mellan raderna kan man utläsa lite av frustrationen. Jag känner en av de som har varit med och skrivit rapporten och pratat lite grann också om det här. Man är väl lite grann bakbunden av uppdraget också. Som handlar om att liksom, ja, man ska ge en friserad och positiv bild av elflygets möjligheter. Men det som har kommit fram så här långt, det är väl det man har flugit med så här långt, det är väl för två passagerare typ. Och mycket av det som anges som att då och då ska vi ha de här flygplanen, det är ju mer fromma förhoppningar. Det är inte liksom, bygger inte på en reell teknisk utveckling som vi redan ser nu. Utan det är ju, och det kan man ju dra paralleller till de här fromma förhoppningarna som har funnits inom andra områden, när det gäller inom rymdfart, hur vi ska kolonisera Mars, eller inom fusionsenergin. Vi ska, sedan 1950-talet så har man sagt att om 10 år har vi löst fusionsenergins gåta, och det säger man fortfarande idag. Liksom. Det, så att det finns ju många sådana paralleller. Och, nej men sen ska jag bara ta upp ett par andra korta saker, invändningar, så är det ju också att säkerheten talar emot elflyg, för att det, med de väldigt, trots att det då handlar om väldigt, man kommer inte kunna flyga långa distanser med elflyg, utan det kanske snarare kommer handla om 10, 20, max 30 mil med några få passagerare. Men även då så måste det finnas en beredskap om till exempel planet inte kan gå ner dit det ska, och kanske måste vända tillbaka. Om man säger att man flyger nu från Umeå till Sundsvall och sen så är det dimma i Sundsvall och kanske måste gå tillbaka till Umeå. Då ska det ju finnas liksom extra kapacitet i batteriet för att klara det här. Och eftersom man nu har så rigorösa flygsäkerhetskrav i samhället. Och rimligtvis så kommer man att behöva utrusta elflygplan med en förbränningsmotor som en backup för den här typen av situationer. Att det uppstår saker som gör att man behöver vara upp i luften längre än vad som är tänkt och så. Och ska man installera en förbränningsmotor, ja, men det adderar ju ytterligare vikt och försämrar liksom räckvidden för batteriet. Så att det finns många sådana invändningar. Liksom även vid problemet vid take-off med elplan, alltså att det riskerar att överhetta, eftersom det är en väldigt stor kraftöverföring att plan ska lyfta. Och det har man inte heller riktigt löst. Så att det är stora utmaningar. Och sen ett annat problem är ju då, som sagt, och det antyder jag, det är ju att elflyget ersätter ju grunden inget, det är liksom, det löser ju ingenting. Det är ju inte, det kommer inte att ersätta det konventionella trafikflyget, utan det blir snarare att vi hittar på ytterligare ett sätt att använda våran så att säga ändliga energi till, va? Eftersom det är så man resonerar kring elflyget, att nu ska man kunna skapa nya flygrutter och flyga på distanser där man idag inte flyger. Det handlar inte om att man ska ta bort liksom det konventionella flyget mellan sig Umeå och Stockholm, utan nu ska man kunna flyga från Umeå till närdestinationer där man idag inte bedriver flygtrafik.
Det är ju faktiskt något som den här rapporten trycker på, att man pekar ut så här tänkbara nya flygförbindelser, till exempel här över Kvarken mellan Umeå och Vasa, en sån som de nämner.
Och där kan man ju tänka som att till exempel typ ambulansflyg och sånt där, detta skulle det kunna vara någonting man verkligen behöver och där det är svårtillgängligt. Eller jag vet inte, har du funderat kring tillämpningar där elflyget faktiskt skulle kunna vara bra liksom, eller kunna tillföra en samhällsnytta?
Ja, kanske inte i första nya nischer, men i vissa platser kan man ju tänka att de ligger verkligen väldigt dåligt till. Det finns ingen järnväg i närheten och så. Och på sådana platser kan man ju tänka sig att ändå ett litet elflyg kan vara en poäng. Alltså ta Nordnorge till exempel, där det är väldigt svårt att ta sig fram. Så kan ju det vara en lösning för en del mindre samhällen. Men det här är ju verkligen, verkligen i marginalen.
Säger de någonting i rapporten om möjligheten att få ner utsläpp?
Jo, men det gör de. Och det här är ju en lurig del i rapporten, tycker jag. För att de räknar då på hur mycket av fossila bränslen som ersätts och översätter det här till pengar, och bara på de befintliga flygförbindelserna där man kör med mindre plan, så kommer de fram till att det är 175 miljoner per år som man skulle få i miljövinster omräknat i pengar då. Och det låter ju jättebra, men så finns det ju en hake, för det man inte räknar med, det är att ju även elflygplan orsakar ju utsläpp. Det är samma som med elbilarna, att själva tillverkningen av de här planen och batterierna, det kommer ju att någonstans orsaka ganska stora koldioxidutsläpp på vägen till den första flygresan. Och sen är det ju frågan, vad är det man laddar de här planen med för el? Det förutsätter ju att man gör det med fossilfri el. Och det är ju idag verkligen en bristvara. Det är ju långt ifrån att vi har tillräckliga mängder av fossilfri el. Med undantag från kanske delar av norra Sverige där tillgången är god.
Vad är slutsatsen annars i rapporten? Om man tänker liksom sammanfattningsvis, vad kommer man egentligen fram till?
Den uppfyller ju beställarnas önskemål. Den är ju väldigt positiv till elflyg. Det är den här väldigt positiva samhällsekonomiska kalkylen som man då får fram som pekar mot att det skulle vara bra med elflyg. Och, alltså den här kalkylen av de minskade utsläppen, hur man räknar med där, det haltar ju betänkligt. Men sen tycker jag också att ett annat problem är att man jämför med dagens kollektivtrafik. Och där går det ju lätt att se att järnvägstrafiken idag är ju väldigt bristfällig. Det finns ganska mycket spår i landet, men en hyfsat stor del av de spåren är ju inte i ett skick så att det går att köra vettig persontrafik. Jag tänker på Inlandsbanan, tvärbanorna, ja, till och med järnvägskusten. Där går det ju bara att köra en 80-90 på vissa
bilar. Kramfors till Hudiksvall typ.
Ja, men precis. Så om man skulle göra en mer realistisk jämförelse med en välfungerande spårtrafik, ja, men då skulle inte ens tidsvinsterna finnas kvar för de här elflygförbindelserna, i de flesta fall åtminstone.
På något vis tycker jag det är som att det här visar ju återigen bara som att detta att politiker eller beslutsfattarna vill inte se verkligheten. Man vill inte diskutera möjligheten att minska transporter eller att hitta andra sätt att, utan det ska på något vis ska det tutas och köras. Och det finns ju också en, vilket jag inte har funderat så mycket själv över tidigare i alla fall, men det finns ju också en jämlikhetsaspekt här liksom, för att vilka är det i slutändan som kommer att ha råd att nyttja de här elflygen? Det kommer ju inte att bli billigt att flyga med, det kan man ju lugnt säga. Och det är klart, då kan man ju tänka sig att det finns alltså så här att rent samhällsnyttig trafik, alltså till exempel räddningsflyg och liknande, men de här vanligt passagerarflyg, det kommer ju bli hisnande kostnader. Och ska samhället subventionera detta, kan man fundera, snarare än att bygga ut kollektivtrafiken?
Ja, men och flyget är ju redan idag väldigt dyrt. Det fanns i den här rapporten lite underlag för att räkna på hur mycket subventionerna är till de här kommunala flygplatserna och flygtrafiken där. Och det handlar om ungefär 500 miljoner per år. Och slår man ut det på de resor med inrikesflyg som görs för de här flygplatserna, men då hamnar man någonstans på lite över 800 kronor per biljett.
Det är helt otroligt. Och det är det kommunala. Sen har vi de statliga också.
Ja, det är både de kommunala och statliga stöden tillsammans. Men i alla fall, alltså det här är ju ganska rejäla summor som man då skulle kunna använda på ett annat sätt och få ut betydligt mer klimatvänliga och nog så bra transportmöjligheter.
Ja, absolut. Men jag tycker man undrar liksom, varför sitter det så hårt inne? Varför ska det vara så svårt liksom att höja blicken? Jag såg häromdagen, man får ju ständiga exempel på det här. Ett ganska aktuellt exempel var ju senaste partiledardebatten där man kom in på det här med omställningen och då man menade att det här kommer inte att egentligen förändra vårt sätt att leva på något vis. Där fanns det ju en ganska rörande enighet över partigränserna. Och nu häromdagen så var det ett inslag på Aktuellt, tror jag, som handlar om biodrivmedel, och där ett ganska långt inslag, och där det var flera som kom till tals. Det fanns kritiska röster som pekar på problemet med liksom avskogning av regn, alltså att man hugger ner regnskogar för att tillverka palmolja. Men det fanns också då i sändningen företrädare för regeringen som tyckte att det här var egentligen ganska relativt oproblematiskt, och men ingen som intervjuades, såvida det inte var bortklippt, och det berördes inte heller av de som hade gjort det här inslaget, möjligheten att minska transportvolymerna. Som vilket jag kan tycka är borde vara en ganska självklar ingång för hur minskar vi behovet av transporter? Hur kan vi alltså ställa om den vägen? Utan istället så ska vi som nu gå all in för att upprätthålla det ohållbara med ohållbara medel, alltså att med biodrivmedel och med en elektrifiering som samhället inte kommer att klara rimligtvis.
Ja, och alltså speciellt i nuläget när det senaste halvåret har visat att en hel del möten går att ersätta med att man träffas för datorn, och där det också går att säga att amen, det kan vara rätt trevligt att göra en semesterresa i närområdet. Då borde ju den möjligheten framstå som så mycket tydligare än tidigare, att det går faktiskt att minska resandet högst betydligt.
Absolut.
Jag vet, alltså, gud vad vi är kritiska mot det här med flygtransporter, men jag vet att du ändå har sett någon form av möjlighet för att färdas i luften även framöver.
Jo, och det också diskuterar jag då i den här boken Fartrusiga, att jag tror att realistiskt ska luftfarten ha någon framtid, alltså passagerarluftfarten, så är det, alltså en fossilfri morgon då, vill säga, så är det med luftskepp. Luftskepp var ju liksom, hade ju sin storhetstid under mellankrigstiden, och framförallt Tyskland låg ju långt framme, och det finns ju de här kända Hindenburg, ökända ska jag säga, som den faktiskt fattade eld och så, men Graf Zeppelin och med flera som var ju och som spåddes en ganska lysande framtid, och under en period var en allvarlig konkurrent med passagerarflyget. Det var ju också luftskepp, man trafikerade ju över Atlanten med passagerarluftskepp innan man kommer igång med passagerarflyg till exempel. Och att helt enkelt, det är bara av rent resursmässiga skäl, så ett luftskepp är ju så fantastiskt mycket mer resurseffektivt än vad ett vanligt jetplan är. Va? Och det finns en flygskribent, David Blaytner, som jag hänvisar till i boken, som säger att motsvarande energimängd som tar ett vanligt konventionellt flygplan att taxa ut till startbanan, som ju brukar inte vara så många hundra meter, på den energimängden så kan ett vanligt luftskepp då flyga i cirka 15 timmar.
Men Björn, jag måste bara ställa den självklara frågan. Alltså, hur ska man få folk att inte tänka på bilderna av det brinnande luftskeppet Hindenburg när de sätter sig i ett luftskepp över?
Ja, det där har ju verkligen satt sig. Det har blivit som en ikoniskt, och det har på något vis... historieskrivningen är ju att det var liksom det som var spiken i kistan för luftskeppsepoken. Och jag tror inte att det är riktigt så enkelt, därför att det var ju helt enkelt att det här fossildrivna flyget var så mycket mer överlägset. Man kunde flyga så mycket, mycket snabbare. I min bok så... Bara för att sätta saker och ting i perspektiv så nämner jag det några år där i slutet på 40-talet, 47, 48, 49. Jag samlade in olycksstatistiken i nordiskt flyg under de 3 åren, alltså civilflyg, passagerarflyg. Och det var alltså, jag kom fram till att på bara de 3 åren, och det var ju en tid där det var väldigt, väldigt mycket mindre flyg än vad det är idag, till och med nu i covid-tider, så var det alltså minst ett tiotal episka flygkatastrofer med, alltså i vissa fall, många fler döda än vad det var i Hindenburg-katastrofen, där faktiskt ganska många passagerare överlevde. Men flygkatastrofer som idag är helt okända, trots att de då skedde i Norden eller med nordiska flygplan, alltså som var ute i Europa, på andra håll i Europa. Och så att det var nog inte bara den här katastrofen, alltså det fanns andra skäl till att... Men det finns onekligen mycket man kan göra med säkerheten, och det här var ju då, det var ju vätgasfyllda ballonger, fyllda luftskepp det här, och det finns ju egentligen 2 gaser som man har använt, och det är vätgas och det är helium. Helium har ju den stora fördelen då att det är inte antändbart, så att till skillnad från vätgas som är väldigt lätt antändligt. Men å andra sidan så är, så är ju vätgas liksom, det, är det mest ymnigt förekommande grundämnet i universum. Så att det är billigt och det är det som lättare än helium. Så att det finns ju för och nackdelar, och det finns ju säkert möjligheter att bygga säkrare vätgasluftskepp än liksom de man hade på 30-talet, tänker jag. Sen kommer det inte att bli samma hastigheter. Alltså luftskepp färdas i 150-200 km i timmen, inte snabb. Det pratar alltså inte om att man ska kunna förflytta sig i lufthavet i 900 km i timmen som ett vanligt jetflygplan. Men vad jag ser framförallt en potential för luftskepp, det är ju då, om vi tänker oss en fossilfri morgondag, för då kommer det inte ha något passagerarflyg, alltså rent krasst. Det är väldigt svårt att tro det. Alltså, man tittar på fysiska realiteter. Men då är det framförallt för oceangående trafik där luftskeppen skulle kunna ha en viktig roll. Alltså, om alternativet är sjöfart. Så det är klart, kan man då färdas över Atlanten i 150-200 knyck, så är det väldigt praktiskt på ett sätt som är också måste beskrivas som väldigt miljövänligt jämfört med vanligt konventionellt trafikflyg. Vi är inte där ännu liksom i tanken som samhälle, men jag tänker att jag tror att det här kommer att slå rot i takt med att, liksom att det ser mer pyrt ut för flyget framöver. Så att det är ju, nej, men jag tycker det känns lite häftigt, men det kommer förmodligen bli ganska dyrt. Det var ju dyrt att flyga med luftskepp en gång i världen. Det gick inte att knö in 300 passagerare i en sån här gondol, utan det var ju för betydligt färre. Men ändå så tror jag att det har en potential, att det har framtiden för sig.
Okej, det är dags att knyta ihop den här säcken. Det är inte så mycket. Det finns inte några genvägar då till att återvända till det flygande som var fram till i vintras.
Jag tror inte, alltså jag gissar att vi är inne på samma tankebanor, men alltså den här kollapsen vi nu har sett, jag har väldigt svårt att se att vi skulle komma tillbaka till de trafikvolymer vi hade fram till 2019 eller fram till januari, februari i år. Åtminstone inte i västvärlden. Alltså det är, flygbranschen är ju nu i en sån otroligt djup kris, och vi ser liksom också hur beteendemönster förändras nu. Det som ofta nu påtalas är ju såklart det här med digitalisering av möten, alltså att det är, många arbetsgivare inte kommer gå tillbaka till att skicka sina medarbetare på affärsresor när man nu har sett att det här med digitala möten funkar och att det är mycket, mycket mer kostnadseffektivt och så här, man sparar pengar helt enkelt. Men sen finns det ju andra skäl också, och affärsflyget har ju varit, när det gäller liksom de konventionella flygbolagen, så har ju affärsflyget varit som också varit burit mycket av det här, det billiga flygandet. Sen finns det ju renodlade lågprisbolag, men det kommer ju, detta och annat kommer ju också, att minskat affärsresande kommer ju också att sätta press på biljettpriserna uppåt tillsammans med andra faktorer, tror jag, framöver. Och vi kommer att få ett dyrare flyg framöver. Det kommer att finnas billiga avgångar och det kommer att finnas driver, men generellt sett så kommer det att bli dyrare att flyga. Det är vad jag tror. Och vi ser nu också, men ett väldigt aktuellt sak nu är ju det, vad som händer med Norwegian, där det nu spekuleras ganska öppet om att man står inför en förestående konkurs. Alltså att man har, den norska regeringen har sagt att nu får ni inte mer stödpengar, och jag har sett internationell press har ju nu senaste veckan har det varit ganska mycket även alltså i vanlig mainstream media, alltså diskussioner kring att Norwegian är, ja, men de är så insolventa så de kommer inte att klara den här krisen. Och försvinner Norwegian, då försvinner ett lågprisbolag från den svenska marknaden, ett viktigt lågprisbolag. Konkurrensen minskar. Jag tror att vi kommer få se en återreglering. Alltså flyg liknande hur det var fram till början på 90-talet. På sikt i alla fall.
Ja, men det var väl det vi hade att säga idag. Vi funderar redan intensivt på nästa avsnitt. Det kanske kommer handla en del om fjällturismen och dess klimatpåverkan. Vi kanske kommer ha en gäst med i programmet för första gången. Det är en annan grej som vi funderar på att satsa på. Så se till att lyssna i alla fall nästa vecka. Vi har massor med saker som vi vill prata om. Det gäller bara att få tid och utrymme för alla ämnen som vi har på gång. Till sist bara, alltså både Björn och jag håller ju framförallt på med att skriva böcker. Och det här avsnittet av podden har ju mycket handlat om sånt som finns med i din bok Fartrusiga. Björn, hur bär man sig åt om man nu vill läsa Fartrusiga?
Ja, man kan ju gå till biblioteket, kan man göra. Men vill man köpa boken så kan man ju antingen göra via förlagets hemsida som är ordvisor.se eller? Ordvisor.com. Sen kan man ju då också, det finns ju där böcker finns annars, nätbokhandel såklart och förhoppningsvis vanliga bokhandel. Jag var inne i en bokhandel häromdagen som åtminstone hade den, så jag hoppas att den finns ute i bokhandeln mer allmänt också. Och man kan även kontakta mig på bjorn@fossilfria.nu. Alltså bjorn@fossilfria.nu om man vill att jag kan skicka boken och kanske med någon dedikation eller så här också. Och säljer den ganska billigt, men då tillkommer frakt, kan man säga. Precis.
Där fick ni ett bra tips på en julklapp eller kanske julläsning för er egen del. Och med det så säger vi tack för idag och hej då. Hoppas vi hörs igen om en vecka.
Ja, tack ska ni ha, på återhörande.